Att leva med Dag Hammarskjölds vägmärken ifrågasätter våra invanda sätt att agera i världen. De inbjuder oss att gå mot strömmen, till platser vi annars inte besökt. Leder oss bortom våra trygga gränser, invanda mönster och sätt att uppfatta tillvaron. Vägen går allt djupare. In i våra inre rum via delar av oss själva vi enbart kan passera om vi vågar möta och se dem som de verkligen är. Med klar blick, utan anspänning. Att följa vägmärkena löser upp vår personlighets gränser, gör oss tunnare. De utgör en karta som för oss allt längre ut i det okända. Tills vi närmar oss det gudomligas närvaro vid gränsen till det oerhörda. När vi förbereder våra samtal inser jag att Karolins gräns till detta oerhörda är mycket tunn. Innan mikrofonerna sätts på kommer jag och Caroline överens om att lämna en dörr på glänt till det oerhörda, till världarna som finns där bortom. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Gränsdrömmar. I förra avsnittet så talade vi om olika vägmärken som leder oss in i vårt inre rum. Och om den här renande och befriande tystnaden som är liksom porten eller det som ligger runt det här inre rummet. En sorts tystnad, en sorts krav på tystnad för den som vill inträda. Och vi sa att inträdandet är en process som vi kanske, en rörelse som vi kanske aldrig riktigt blir klara med. Att vi alltid är i behovet av att gå in i vårt inre rum. Och liksom införliva de vägmärken som leder oss dit. Idag så pratade vi om att säga någonting om vad som händer med den som blir van vid att instiga i det här inre rummet. Jag tänker att dagens samtal kommer få handla en del om att finna sig själv vid gränsen till det här oerhörda. Mötet med det luminösa, änglar, människor som dött, möten med andra världar. Men sen också det här andra, vardagen. Insikten om att det vi är kallade att göra i världen, att finna och uttyda vår inre vilja i stort och smått.
Marssol i den spensliga björkens tunna skugga. På skaren kristalliseras luftens frusna stillhet. Då, plötsligt, koltrastens trevande lockton. En verklighet utanför din egen. Det verkliga. Plötsligt, paradiset från vilken vi stängts ute av vår kunskap.
Här har vi verkligen kristen mystik i sin tydligaste form. Det här är någonting personligt för dig. Du pratade tidigare om koltrasten.
Ja, koltrasten kommer ju till mig ganska frekvent och specifikt efter min mammas död 2020. Så uppenbarar sig den här koltrasten vid många väldigt signifikanta ögonblick. Liksom när jag tänker på henne eller om jag har en känslig diskussion med min pappa om henne eller om något som varit. Om jag har tvivel, om jag har lyckats med något. Det har hänt flertalet gånger verkligen när jag har varit på väg till graven. Jag klev in i ett antikvariat på vägen, det regnade. Och jag ser en tavla med en koltrast och känner att hon är med mig. Och sen på vägen till graven så hör jag koltrasten. Och sen sitter koltrasten och väntar på gravstenen när jag kommer dit. Det är verkligen jättefint. Och nu har jag nyligen flyttat också. Och det har varit en riktig pärs på många olika sätt. Och när jag gick i skogen här och hade lämnat nycklarna till min gamla lägenhet. Och jag tänkte liksom, nu är det en ny början, nu är det klart och så vidare. Så hör jag koltrasten, jag ser koltrasten. Och jag känner hennes närvaro som att hon gläds med mig. Och det är lite intressant, för den dyker bara upp när jag tänker på henne på något sätt. Jag blir i alla fall uppmärksammad på det. Det känns väldigt fint att ha den kontakten med henne trots att hon har gått bort. Jag känner liksom att hennes närvaro är här. Hon gläds med mig och stödjer mig och talar till mig på något sätt.
Där är ju någonting som det kräver, liksom att man har fått den här finkänsligheten som det inre rummet ger, tror jag.
Mm.
Eller att man på något sätt bär med sig den genom livet från barndomen.
Mm.
Det kan vara olika för olika personer, det där. Finkänsligheten för att liksom se hur plötsligt paradiset bryter fram.
Mm.
Hur den andra världen, den verkliga, plötsligt öppnar sig och blir alldeles närvarande.
Ja, det är ju verkligen andevärlden som jag känner koltrasten representerar på något sätt. Upplever man och känner man att man får ett budskap, så fyller det ju en funktion, så att säga. Men även om man inte kan sätta en etikett på det eller bevisa det på något sätt, så är det ju för dig själv att liksom bekräfta det du upplever. Och i mitt fall så är det koltrasten.
Och det är en erfarenhet som du delar med Dag, vilket är ganska intressant.
Mm.
Alltså här har vi, det är ju Dag faktiskt som skriver om den här mötet med koltrasten och hur han plötsligt stiger in i paradiset.
Mm.
Så det blir ju en dubbelexponering.
Mm.
Det är du och dina möten med det gudomliga, det numinösa, det oerhörda. Men där finns också Dag som liksom också har samma väldigt specifika erfarenhet. För någon som inte har liksom nått fram till den här blicken, så framstår det ju som omöjligt att förstå sig på. Men för den som är i det och känner det, så är det någonting som är helt självklart. När jag läste Dag Hammarskjöld första gången, då strök jag under ett ställe som jag tänkte läsa, som gjorde att jag liksom kände igen mig väldigt mycket. Dag, han har skrivit så här, det är på sidan 91. Så gick jag i drömmen med Gud genom väsensdjupet. Vikande väggar, öppnade portar, sal efter sal av tystnad och mörker och svalka, av själars förtrogenhet och ljus och värme, tills omkring mig var gränslösheten, i vilken vi alla flöt samman och levde vidare som ringarna efter fallande droppar på vida, lugna, mörka vatten. Alltså, så gick jag i drömmen med Gud.
Det här är så intressant att du väljer just det poemet när vi har pratat om min mamma, måste jag ju säga. För det var hennes absolut favoritpoem. Och hon sa många gånger till mig, hon påpekade liksom att jag skulle ha med det i många sammanhang, för det hade en sån djup betydelse för henne.
Intressant.
Så det är väldigt intressant att du tar upp det just nu. Ja. Och det är också någonting som det här poemet berör mig djupt. Verkligen.
När jag var liten så hade jag många erfarenheter av att dröm och verklighet flöt samman. Jag bar liksom med mig egentligen från att jag gick i dagis tills jag var ungefär kanske 12. En sån här grunderfarenhet av att gränsen mellan verkligheterna, drömmens och den här där man oftast är en chimär.
Mm.
Och ibland så liksom flöt verkligheterna samman.
Mm.
Erfarenheter av att vara vaken i drömmen. Att ha ute kroppen upplevelser. Och i de här erfarenheterna så träffade jag liksom ett antal personer, karaktärer, som jag liksom lärde känna. Framförallt en som har följt mig, flera utav dem sedan den tiden, och som har liksom fördjupat sin relation med mig. Och jag hade en kompis när jag var liten som jag liksom pratade om de här sakerna med. Och efter att vi hade pratat om det, jag minns inte om det var så att han hade erfarenheten innan vi pratade om det, eller om han fick erfarenhet efter att vi hade börjat prata om det. Mm. Och vi började liksom experimentera med det här.
Fantastiskt att vara så ung och, ja, och hitta någon att, som man kan prata med när det, ja, gäller sådana här saker.
Ja. Alltså det här var ju liksom själva kärnan i min grunderfarenhet, och det var det här som gjorde att jag liksom kände att jag inte förstod mig på, eller snarare att jag kände att vuxenvärlden inte förstod sig på, mm, verkligheten.
Exakt. Ja, intressant.
Och det liksom, hans teori om det här, det var liksom att om man är vaken när man somnar, då kan man ha de här erfarenheterna. Och min slutsats var att jo, så kan man nog göra, men det är ganska svårt. Det är lättare att leka det som man drömmer om och det som man erfar i de här vakna drömmarna. För att om man leker det, om man så att säga stiger in i de karaktärerna, då kan de här kopplingen mellan drömmen och den här världen suddas ut. I leken, genom att ha uppmärksamheten i den andra, så liksom blir gränsen otydligare. Och vi, när vi lekte, så uppfattade både han och jag att vi sa saker som drömkaraktären hade sagt.
Mm, fantastiskt.
Så att det blev liksom, mm, så här dubbel, det var liksom inte bara i när man till slut kom in i de här erfarenheterna, mm, utan erfarenheterna kom i leken.
Mm, förstår.
Och när jag liksom, man blir äldre, så att vid en viss punkt så övergick de här leken, övergick till rollspel. Och jag skapade karaktärer baserat på de här,
det är intressant,
liksom personerna som jag mötte i drömmarna.
Mm.
För att kunna rollspela att jag var dem.
Mm.
Så att jag hade särskilt en person som jag liksom från, det är flera av mina äldsta, tidigaste minnen,
mm,
så dyker hon upp. Jag kommer ihåg till exempel, bara som exempel, så minns jag hur jag hade lagt mig på dagis i källaren och så hade jag släckt lyset.
Mm.
För jag, på något sätt så visste jag också att jag var helt övertygad om att i mötet med den här tillvaron så var jag tvungen att övervinna min egen rädsla också.
Mm.
Och jag antog att det var rädsla som gjorde att vuxna stängde dörren till det.
Okej. Okay.
Mm. Så att jag liksom, mm, låg där nere många gånger och liksom sa till den här personen att dyka upp, mm, att liksom kom.
Gjorde hon det då?
Ja.
Mm.
Så jag liksom, jag har de här minnena av att jag liksom glider mellan gränserna,
mm,
och hur hon leder mig upp för trappan. Och så ställer hon mig på, i hallen fanns det en grön pall. Och så sa hon så här, nu ska jag lära dig flyga.
Oj.
Och jag ställer mig på den här gröna pallen med ryggen mot väggen. Och jag har inga strumpor på mig. Utan liksom jag, liksom det är bara liksom mina liksom fötter. Och sen så vet jag att om jag vill så kan jag flyga. Och så bara, jag vet inte om jag riktigt hoppar eller om jag liksom bestämmer mig för att lätta.
Ja.
Så bara glider jag upp i rummet. Och plötsligt så är jag i taket. För det går så snabbt, så plötsligt så är jag i taket. Och liksom ligger där i ett hörn i taket.
Och sen är jag på dig själv?
Nej, jag finns inte där.
Nähä,
utan jag är i drömmen redan. Jag är vaken i drömmen.
Gud,
jag gick ut när jag var, mm, i källaren.
Mm.
Och sen så ser jag hur hon tittar upp på mig. För hon är i öppningen till dörren nere i källaren. Och så tittar hon på mig och möter min blick. Och sen så går hon ut genom dörren ut till utomhus. Och jag ser liksom hur hon tar ett språng och kastar sig liksom ut och flyger. Och jag liksom, på något sätt så förstår jag hur jag ska göra för att flyga. Så jag tar och liksom en liten halvcirkel runt. Och så flyger jag ut genom dörren. Och det är liksom, det är vår. Så att solen lyser mot mig. Och liksom jag ser hur hon flyger upp mot himlen, in mot ljuset. Och så följer jag efter. Och sen blir allting bara ljust. Det är liksom en sån här,
wow,
det var liksom så här, flera såna erfarenheter av henne.
Ah.
Och hon har liksom dykt upp många, många gånger i mitt liv. Som en sån här liksom person som liksom, men vägleder eller liksom sån här.
Hon är din guide antagligen.
Ja, på något, mm, sätt där liksom.
Men dyker hon fortfarande upp?
Ja, ja, ja. Mm. Senast så var det kanske 2 år sedan eller något, mm, sånt där. Som du hade en sån här superextremt tydlig sån erfarenhet.
När möter du henne? Liksom, är det i dvala? Eller när du vilar? Eller kan det ske?
Framförallt så är det när jag är Alltså liksom, jag drömmer men jag är vaken i drömmen.
Ja, jag förstår. Mm.
Jag vaknar i drömmen. Jag blir liksom vaken. Det är liksom den här erfarenheten av att plötsligt så är jag vaken. Och sen så blir allting klart. Färger blir tydligare liksom. De är inte jättelånga alltid de här erfarenheterna.
Men... Plötsligt paradiset från vilken vi stängts ut av vår kunskap som Dag sa.
Ja, precis.
Alltså det är ju precis så.
Ja. Det finns en vuxenvärld som stänger dörren till det här. Verkligheten är inte så stängd som vuxna gör den till.
Exakt. Och jag har faktiskt en erfarenhet att när jag var liten så hade jag en bild, en tavla på väggen av en liten flicka som satt under en stjärnhimmel på en liten filt. Och hon var mer eller mindre naken. Det skulle vara en liksom lite drömsk, trollsk bild på något sätt. Och den här tittade jag på ständigt. Och varje kväll så visste jag då att det liv jag lever nu, det är det som är drömmen och verkligheten är där. Jag är den där lilla flickan i verkligheten på andra, men jag lever drömmen. Just jag det. Lever inte livet, jag lever drömmen på något sätt.
Just ja, det.
Så det var jag helt övertygad om också. Men jag känner väl till viss del att det är så fortfarande.
Ja, det är nog den kanske viktigaste skatten man kan bära med sig.
Att inte avfärda det när det dyker upp och försöka rationalisera och så vidare, utan ta det för vad det är och att ta in känslan. Och det är ju bortom vår kunskap. Vi måste någonstans liksom också finna annan kunskap.
Yes.
Det är ju så också att jag möter Dag ibland i mina drömmar eller i olika intuitionsövningar jag gör i meditation. Och en väldigt stark dröm jag fick till mig en gång var när jag mediterade. Och då plötsligt befann jag mig på en strand och jag ser Dag komma emot mig. Och han har byxor uppkavlade, han går i strandbrynet, bar överkropp och kameraväska över axeln. Det är en fantastisk värld, den är total harmoni. Det är växtliv, djurliv frodas, vattnet är blått, det är mer eller mindre paradiset. Alltså fantastisk miljö. Och han kommer emot mig och jag känner ett lugn men ett visst pirr, för jag är ju oerhört glad över att få möta honom. Jag träffar ju aldrig honom i verkliga livet. Han hade gått bort innan jag föddes. Och jag noterade hans otroligt vackra ögon som var så stillsamma, så djupa. Jag kände att han var upplyst i blicken. Han sträcker fram sina händer och tar mina händer i sina. Och jag känner att de är som silke. De är varma och kärleksfulla. Och sen tar han mig i handen och vill att vi sitter ner. Han säger inte ett ord utan han sätter sig ner med mig och vi tittar på horisonten. Och vi hör vågskvalpet. Och jag är ju ivrig då och vill veta vad ska han säga. Alltså det här mötet är så fantastiskt för mig. Men han säger ingenting och släpper inte blicken från horisonten heller. Utan han tittar bara på horisonten och jag förstår sakta men säkert att han vill bara att vi ska ta in nuet. Att vi ska ta in den här stunden. Att vi ska titta mot horisonten och öppna upp oss själva så att säga. Och lyssna inåt. Och efter en stund så tar han mig i handen, vi reser oss upp och vi klättrar upp för ett berg. Och då ser vi den här fantastiska bukten i harmoni där vi har stått på stranden och suttit på stranden. Vi står en stund på berget, sen pekar han ner mot höger. Och då är det en annan bukt. Men den bukten ser helt annorlunda ut. Det är en bukt där allting är förstört. Det är krig, det är eldsvådor, det är total katastrof, alltså helvetet på något sätt så man kan uppleva det, eller en krigszon. Fruktansvärt hemskt. Men jag känner ett visst lugn trots allt. Och han tar mig i handen, vi klättrar ner för berget och vi börjar gå igenom förödelsen i det här hemska landskapet. Och jag känner fortfarande en trygghet för han håller mig i handen. Och sen pekar han bakåt, han ber mig titta bakåt, bakom oss. Och då ser jag likt svallvågor efter en motorbåt att hela världen bakom oss förvandlas till den här fantastiskt vackra världen som vi hade stått på i den andra bukten. Så min känsla och budskapet från honom upplevde jag var att han håller mig i handen. Vi går igenom det svåra och jag ska ha tillit till att han är med mig. Men också att på min resa i mitt liv så kommer jag att förändra världen till det bättre. Och jag känner att det inte enbart är ett budskap till mig utan även för mänskligheten. Att vi måste ha tillit och tro att vi gör det rätta. När vi vandrar genom livet så förändrar vi världen till det bättre. Det är så otroligt starka bilder i mitt huvud från hela den här upplevelsen. Och jag tyckte det var intressant att liksom få se det vackra och alltså himlen och helvetet nästan om man nu ska uttrycka det så. Och det är också så det kan vara här på jorden.
Precis så.
Det är inte bara en plats efter vi går bort eller vid gränsen av det oerhörda så att säga. Det kan vara här och nu.
Det är intressant, det finns en sentens, två sentenser som jag tänker på. Det ena, det är på ett ställe så står det så här. Frukt av det förflutna, havande med framtiden, är nuet likväl alltid i evigheten. Alltid i evigheten som en skärningspunkt mellan tiden och trons tidlöshet. Alltså det här att det eviga och tiden liksom sammanförs i nuet. När du liksom tar med dig paradiset in i liksom den här hemska erfarenheten på den här andra stranden, det här helvetiska, det här krigszonen, det som han mötte för att reda ut som i sin roll i FN.
Exakt.
Att bära med sig paradiset, evigheten in i världen i våra nu, här och nu, i varje stund leva och låta det här eviga ta plats i våra nu, genom våra nu i världen.
Och just att vi besitter förmågan att förändra och förbättra. Att det finns hopp om att vi kan förändra världen till det mer positiva.
Mm.
Att det är inte bara en stängd dörr, så att säga, och att vi måste acceptera, utan varje individ har förmågan att förbättra, för att vara inlyssnande och så vidare. Mm. Så att tillsammans kan vi göra det här.
Verkligen.
Och det var verkligen hans olika världar också, att han tog med det fina in i det fula, så att säga.
Precis. Mm. Det där finns med Dag Hammarskjöld, han älskade ju Meister Eckhart. Han har många citat från Meister Eckhart i Vägmärken.
Mm.
Ett som inte finns med, som jag tänker liksom ha med det här att göra lite grann, det är ett ställe där Meister Eckhart säger så här att jag sitter i meditation i möte med Gud och det knackar på dörren och jag reser mig ur min kontemplation och mitt möte med Gud och öppnar min dörr och finner en fattig som ber om bröd.
Mm.
Och jag går till köket och hämtar bröd och ger till Gud.
Mm.
Så liksom precis det här.
Mm.
Mötet med Gud, det oerhörda och sen att i världen se det oerhörda, att inse vem, vad man är kallad att göra.
Mm.
Och att i den klarheten som det innebär att veta att det man gör är liksom ett utflöde av det paradisiska, finna liksom Gud i medmänniskan.
Exakt.
I världen.
Mm.
Där liksom.
Precis, det är här och nu.
Precis.
Mm.
Liksom Dag Hammarskjöld, det är liksom som en sån här grej som egentligen är helt genomgående i hans
det är liksom
hela hans mystik. Det är liksom en mystik som sätter samman världar. Vi pratar om det här med kallet, den här viljan. När vi pratade inför, eller snarare när vi pratade tidigare, jag vet inte när det var, om det var telefon, då pratade du om det här att det är någonting som känns i kroppen. Kan inte du säga någonting om det?
Det har jag väl kommit fram till mer och mer, också mycket genom mina övningar att öva med min intuition och öva i meditation, att försöka kämpa emot livet och forcera fram resultat eller dit man ska nå och så vidare. Det kan ibland vara kontraproduktivt. Alltså det är lättare, mer kommer till dig om du har tillit till att livet för dig dit du ska, så att säga. Att du måste ha en tillit till livet på det sättet att även om du är på väg in i utmaningar, så är det ju för att du ska ha den här utmaningen som erfarenhet för att du ska förberedas inför det du ska göra, så att säga, för nästa steg. Och sen jag har liksom tillåtit mig själv att följa med det här flödet, ungefär som att inte kämpa emot en ström när du är i havet. Bara följa med strömmen, då har du ju lättare att ha ork också, att ta dig vidare, och du leds dit du ska. Så känns det mycket lättare för mig, och mycket kommer till mig per automatik. Möten med människor, framgång, om man får uttrycka det så, liksom både i arbete med arvet efter dag. Alltså alla människor som har kommit till mig i och med mitt arbete tror jag mycket beror på att jag faktiskt har släppt taget om kontrollen, och jag känner att rätt person kommer att dyka upp vid rätt tillfälle och ge mig det jag behöver för nästa steg, så att säga, så att jag kan föra saker och ting framåt. Och istället för att forcera att jag måste träffa vissa människor vid en viss tid och så vidare, så att låta det liksom ta sin tid och det får dyka upp när det ska dyka upp.
Jag tänker att det är någonting utav bön i sin djupaste form. Särskilt som Dag talar om det. Han har en sentens som är så här. När det undermedvetnas strömmar bryta sig i sugande virvlar kan vattenmassorna återsamlas i en ström. Om dammporten öppnas till bönens slussfåra. I bönen så rör sig de här strömmarna rätt. Mm. Alltså det finns ett liksom sorts flöde som behöver äga rum. Ett möte där jag låter bönen, jag måste överlämna mig på ett sätt. Jag kan liksom, måste någonstans släppa taget om det som händer. Det finns en överlåtelse, en överlämning av bönen. Till slut så måste det vara så att det inte är jag som ber. Utan att Gud är den som ber i mig. Jag måste släppa taget och liksom bara hitta det i kroppen, i liksom bara liksom låta mig själv instiga i det och bli en del utav det här större.
Det är så förlösande på något sätt när det sker. Om man att släppa är nog det svåraste man kan göra egentligen. Men när man släpper och man får den erfarenheten att när man släpper så blir allting lättare, så att säga. Att inte vara rädd för det främmande. Att inte vara rädd för det oerhörda.
Just det.
Att styras av det som lever när vi inte längre lever. Som intressenter eller besserwisser. Att kunna lyssna och se till det i oss som är mörkret och tystnaden.
Det där är ett ställe som jag har själv skrivit ner som förberedelse till det här samtalet.
Vad intressant.
Att styras av det som lever när vi inte längre lever. Att kunna lyssna och se till det i oss som är i mörkret och tystnaden. Mitt i stojet måste vi bära med oss tystnaden. Vi har ju redan noterat det här, liksom att den som stiger in i det här inre rummet kommer finna det oerhörda. Och i någon mening så behöver vi hitta det här, liksom vanan att stiga in i det här inre rummet. Och ha en plats i oss som alltid är i det inre rummet på ett någorlunda medvetet sätt. Så att man liksom bara med ett andetag nästan kan vara där.
Men skrev jag också att ju mer du lyssnar inåt, desto mer hör du vad som sker utanför. Det kanske inte är exakt citat där. Men ju mer du lyssnar inåt, ju mer förstår du din omvärld. Att det ligger något väldigt starkt i det.
Verkligen.
Att det öppnar upp liksom din möjlighet att se det yttre på ett annat sätt, och du ser mer, du är inte begränsad.
Det finns ett ganska intressant ställe i Markus Evangeliets 10:e kapitel Jag tror den faktiskt skulle kunna vara belysande. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor." "Mästare," sade mannen, "allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: "Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?" Lärjungarna blev bestörta över hans ord. Men Jesus sa igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." Jag tänker att det här kan vara en liksom så här vägledning på precis det här med hur Guds riket framträder. Mm. För att ett misstag som jag tror man gör när man liksom läser om Jesu liknelser om Guds riket, det är liksom någonting man tänker så här: ha, okej, här kommer Jesus med lite etiska råd om hur man kommer in i himlen. Det är liksom, jag tror inte riktigt så man ska läsa dem, men det är liksom, det är liksom det andliga råd för hur man instiger just nu i Guds rike. När jag var på en resa i Israel, då träffade jag en syrisk munk som la ut den här berättelsen. Han sa det att det finns ett misstag i bibelöversättningen. Det som står där, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Det ord som Jesus antagligen använde, eller som han garanterat använde, det är ett ord, gimel. Det betyder både kamel, men betyder också rep.
Mm.
Det är lättare för ett rep att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Varför kan inte ett rep komma igenom ett nålsöga? Det är för tjockt. Det måste tvinnas upp.
Mm.
Det finns en tråd som kan komma igenom till Guds rike innanför repet. Men repet har blivit för tjockt. Det har blivit för stort.
Ja.
Det måste liksom skärpa din blick. Du måste stiga in i den här tysta rummet. Du måste liksom tvinna bort, genom tystnaden så måste du liksom tvinna bort allt det här andra.
Lager liksom.
Ja. Och där finns liksom den här tråden. Den här tunna, tunna tråden som tar en in i Guds riket här och nu. Och den liksom leder en in i det oerhörda åt ena hållet. Och åt andra hållet så leder den in i världen. Det man märker efter ett tag, det är att de möts.
De möts.
Det är liksom som en cirkel. Det är liksom som ett band. För att var ser man det oerhörda? Ja, man ser det såklart med en blick ut från världen. Men sen så ser man ju att i världen finns det oerhörda också.
Mm.
Man behöver sortera. Man behöver liksom spänna blicken. Men samtidigt så finns den ju där hela tiden. Men om du vill se det så måste du ha någon sorts koncentration. Men det finns där hela tiden. Du kan inte undgå det. Det finns där i repet. Du har lagt på massa grejer på det. Hela livet så lägger man på grejer på det. Men dolt så finns det där hela tiden. Den tunna tråden.
Och det är så intressant för att jag tror att människor, vissa människor är lite mer medfödda, eller de har den här förmågan att de har inte alla de här lagren, utan de är liksom mer nära den här tråden och har den här förmågan som du hade genom dina upplevelser som barn också, att liksom kliva in i den andra världen och liksom växla mellan den här världen och den världen på ett annat sätt. Men alla människor har möjlighet att arbeta med sig själva för att finna denna tråd. Att det inte enbart är liksom, jaha, du är du har tur nu liksom att lyckas färdas mellan dessa världar, men alla kan om de jobbar för det, så att säga. Fint beskrivet, det är så mycket tydligare med repet än kamelen.
Ja, eller hur? Liksom, en av de tidigaste kyrkofäderna, han säger också det, att det ska nog inte stå kamel här i Bibeln, det borde stå rep. Jag har hört det från andra, att de säger att det är felskrivet. Så det finns liksom...
Ja, apropå översättning, eftersom jag sitter och förvaltar rättigheterna till Dag Hammarskjölds vägmärken, så dyker ju det upp titt som tätt, det här med översättningar, alltså utmaningar att få fram det rätta. Samtidigt som man måste ta hänsyn till punkter och mellanrum och radbyten och annat, så måste innebörden hänga med i översättningen. Och det kan ibland vara problematiskt just när det är såna här poem. Det är ju vägmärken skrevs ju ursprungligen på svenska.
Precis.
Så allting utgår ifrån svenska hela tiden. Men ibland har jag sett att det har blivit märkliga översättningar. Faktiskt. Men det är nog väldigt svårt också att vara översättare för att få till det.
Ja, han skriver ju inte rakt ut vad det han citerar heller.
Nej.
Utan liksom det
kräver... Det är verkligen en dagbok, så att säga. Så att det är inte alltid man förstår var Precis. Det kommer ifrån. Det är om man själv blir mer beläst, att man har läst annat, som man gör de här kopplingarna ja. Som du själv gör här.
Det finns en hel del sådana grejer faktiskt där som jag har tänkt på, som jag ska faktiskt ta och skriva till fotnoterna.
Mm.
För att det finns också saker och ting som jag själv har upptäckt. Men vänta, det här är ett citat som jag känner igen.
Mm.
Jag har suttit och bläddrat och upptäckt. Men vänta, det här kom ju faktiskt från det här. Och hade någon tagit och ändrat det. Då hade det ju inte kunnat upptäcka det.
Ja, exakt.
Så att det finns liksom verkligen en djup poäng.
Dag vägde ju varje ord, varje kommatecken väl. Endast den han som stryker ut kan skriva det rätta.
Mm-hmm.
Börjar han ju vägmärken med att skriva, och det innebär att han har ju filat enormt på dessa texter för att få fram precis just det rätta, och då känner jag att vi har inte rätten att liksom skriva om hur som helst, utan man måste ta väldigt hänsyn till det. Och man kanske inte inser från begynnelsen, så här, man läser ett poem, varför det är så. Man tänker så här, vid gränsen av det ohörda. Ja, men det ska ju vara vid gränsen till det ohörda. Och så skriver man om det.
Mm.
Nej, men det finns en anledning han har valt av.
Verkligen.
Mm. Jag tänkte lägga till ett poem som Dag har skrivit till den dröm som jag berättade om. Som jag tycker liksom sammanfaller väldigt väl med det som ingick i drömmen då, upplevelsen, och i hans arbete som generalsekreterare för FN. Han bröt ny väg därför, endast därför, att han hade modet att gå vidare utan att fråga om andra följde eller ens förstod. Han hade inte ett behov av det skydd mot löjet som andra söka i ett delat ansvar, därför att han ägde en tro som avstod från bekräftelse.
Just det.
Att han vågade liksom plöja vägen genom den här förstörda världen. Och han visste, han hade ett kall. Han visste att han gjorde det rätta genom att förbättra och ta med sig det goda in i det onda. Därför var han villig också att avstå från bekräftelse från andra. För han visste att sanningen fanns inom honom. Att det här var det enda rätta han skulle göra.
Ja, ska vi ta och prata om det kanske lite grann, hur man tar och gör den sorteringen, för det är så många saker som driver i oss. Där pratar han om bekräftelse, men det kan ju finnas andra saker som vi behöver liksom avstå för att kunna göra det rätta. Vi kanske skulle ta ett litet samtal om det. När jag relaterar till det, så tänkte jag också på med den där drömmen. Han har en annan sentens som är väldigt intressant. Jag tänkte läsa den också. Han säger så här, och det har precis med det här att göra. Han säger, det börjar så här: mot nya stränder. I varje ögonblick väljer du dig själv. Men väljer du dig själv? Kroppen och själen har 1000 möjligheter av vilka du kan bygga många jag. Men endast ett av dessa ger en kongruens mellan väljaren och det valda. Endast ett som du finner först om du väljer bort alla chanser till något annat som du nyfiket fingrar efter. Lockad av undran och lystnad. för grund och flyktig att bevara förankringen i upplevelsen av livets höga mysterium och medvetandet om det anförtrodda pund som är jag. Alltså, på mot nya stränder. Mm. Alltså, och att välja sig själv.
Mm.
Och att det på ett sätt innebär att man måste välja bort massa liksom bedrägliga saker. Det finns massor med, som du sa i den här andra sentensen, det finns vad var det? Bekräftelse, va? Att det finns olika saker som kan slita en i liksom den här världen, och att liksom lyckas hitta rätt.
Mm.
Du sa det här som jag tror är helt centralt, det känns i kroppen, alltså den här strömmen. Det finns en övning som jag tänker att man skulle kunna ta till sig om man ska prata om det här. Han säger så här, det är ett citat från Meister Eckhart. Das alle seine Werke zusammengehen zu einem Werk. Du får bara välja en sak att göra i världen. Det är en ganska intressant övning, tänker jag, för att börja brotta i det här, så att säga, vad är det jag ska göra? I varje ögonblick väljer du dig själv, men väljer du dig själv? Alltså, du får bara göra en sak. Du kan liksom inte hålla på att sprida ut det. Du kan liksom inte lyssna på de här bekräftelserna, alla de här sakerna. Det tror jag skulle kunna vara en sån här Dag Hammarskjöldig övning.
Absolut. Det tycker jag låter jättefint, för att det är det här med att skala av sig ungefär om man är flykting också, att liksom, vad tar du med dig om du får välja en sak? Alltså, men här handlar det ju om inombords, om du får välja en sak du vill göra här i livet, vad är det?
Mm.
Och det är viktigt att tänka så, för att annars pysslar du med massa saker som kanske inte leder någon vart, eller ja, vad vill du få ut av det här livet, så att säga? Och vet du vad som är ditt kall? Och vet du inte det, är du nyfiken nog att söka reda på det, eller låter du dig distraheras av allt runt omkring och lever bara ad hoc, så att säga?
Mm. Jag tror att det där är, så att säga, någonting som man verkligen kan ta med sig som ett sätt att liksom börja ringa in det här. För att jag menar, i någon mening så är det ju så att man behöver öva sig att gå in i det här inre rummet, men man behöver också liksom öva sig att göra det rätta. På något sätt måste man göra båda samtidigt. Man kan inte sluta att göra och söka göra det bästa och det goda och det rätta bara för att man säger så här, men jag har inte hittat in i det här inre rummet än.
Mm.
Utan säkert så är det så att du redan har intuition om vad det kan vara. Så avsluta inte det. Men vi behöver samtidigt ha den här liksom granskande blicken. Vad är det som driver mig i olika riktningar? Han säger ju så här på ett ställe. Motivblandningen. I ett stort beslut spelar hela vårt väsen in. Dess gemenhet liksom dess godhet. Vilken del är det som lurat den andra när vi känner oss stå samlade bakom en handling? Även när Mephisto, alltså djävulen, efteråt leende avslöjar sig som segraren i valet, kan han besegras genom det sätt varpå vi tar dess följder. Vi består av massor med olika saker.
Mm.
Det finns massor med drivkrafter i oss.
Mm.
Och vi behöver liksom på något sätt, det är som det här repet.
Mm.
Vi behöver liksom separerar alla de här andra drivkrafterna till det här andra för att hitta det här inre. Och det kan vara svårt att skilja. Han säger ju det. I ett stort beslut spelar hela vårt väsen in. Och man kan lura sig själv att tro att man står samlad bakom en handling. Och sen så inser man att det är Mephisto som står där. Som har liksom lurat den. Det är inte en lätt väg som Dag Hammarskjöld förespråkar. Utan det finns hela
tiden. Det är det ju inte, men han är... Han är villig att ta sig an utmaningen, så att säga. Han vill jobba med det. Han vill förstå. Han duckar inte för det, utan han möter det svåra med vilje, så att säga. För att han vill utvecklas och han vill förstå.
Mm.
Och sen så är det ju, det bottnar ju väldigt mycket i en slags nyfikenhet också, som han bar med sig allt han gjorde, kan man säga. Men en nyfikenhet kring mänskligheten och kring sig själv, och att allt det här hänger ihop.
Det är liksom som att nyfikenheten är nästan bland det mest heliga som finns i människan.
Mm. Jag tror just det här nyfikenheten att ta till sig det okända.
Mm.
Jag tänker i en värld vi lever i idag som är så polariserad på många sätt. Att våga lämna sig själv, det här har hon ju själv uttryckt också. Att våga lämna sig själv, kliva in i en annan människas sinnesvärld och försöka förstå vad den människan har för liksom, perspektiv och hur den människan känner liksom, inför saker och ting. Hur, förstå den människan till fullo. För att försöka se, hitta en väg att mötas, trots olikheterna. Och det är ju det som också är delvis tyst diplomati och att våga kliva in i den andra. Men det är delvis nyfikenhet, men också ett sätt som handlar om att liksom det är enbart i det här mötet när du vågar kliva in i en annan människas liksom sinnesvärld som du kan också lösa ett problem. Så diplomati bygger ju på det helt och hållet. Men då hade han ju många förmågor. Han var så kunnig inom så många olika områden när det gällde konst och musik och litteratur och så vidare. Så han hade hela tiden någonting att plocka fram, en gemensam nämnare som gjorde att de människor han mötte kände sig förstådda. Och i det här mötet liksom, så blir det ju mer konstruktiv, kreativ dialog. Så jag tror mycket bottnar liksom i att han också var så otroligt beläst och kunnig inom många olika områden. För det fanns alltid någon väg in så att säga att nå en annan människa. Och sen den nyfikenheten att lära känna den människan mer. Vilket perspektiv har du? Jag menar, han älskade ju att diskutera med icke-troende. Mm. Det var väldigt fascinerande för honom att försöka förstå hur icke-troende människor resonerade och tänkte, vad fanns deras styrka? Vad var det som drev dem framåt i livet? Vad var det som gjorde att de ens levde och kunde glädjas? Eller, ja.
Ja, på den tiden så fanns ju Sovjet.
Ja, alltså, det finns fortfarande.
Ja, det är sant. Alltså, och jag menar, just som det här liksom enorma världen där man på något sätt begravt Gud.
Mm.
Alltså halva världen, dess ideologiska liksom centrum hade ju det här i sig att det finns inget paradis som kan bryta in i den här världen. Det är bara atomer.
Mm.
Det finns inget djup. Det finns inget djupperspektiv. Det finns ingen... Det finns en bok som heter Teologia Germanica som pratar om att människan är ett väsen med två ögon. Människan har ett öga som ser världen och ett öga som ser Gud. Och människan måste öva sig att öppna sitt öga som ser Gud. Och det är liksom nästan lite grann som att när man bara liksom tittar med det här världsliga ögat, glöm bort det här gudomliga ögat. Till slut så blir man liksom på något sätt också en sak. Jag menar, det är en djup farlighet med människor som inte ser djupdimensioner om de får politisk makt. Det är ju jättefarligt.
Exakt. Det är där vi har det största problemet, tror jag.
Ja.
Liksom med att människor blir såna, så att säga. Att de har helt stängt det ögat.
Mm.
Men när man inser att Gud är här i allt levande. Som Dag skrev till exempel ett poem, ödmjukhet inför blomman vid trädgränsen.
Just det.
Den visar ju på ödmjukhet inför allt levande. Att när man kommer dit och inser att Gud är inte främmande och långt borta, utan han är i mig och han är i allt levande. Och som han också sa, icke jag utan Gud i mig.
Så såg jag att muren aldrig funnits, att det oerhörda är här och detta, icke ett annat. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden Nätverket Hjärtats bön och Nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtats böngrupper, fysiskt eller via nätet, samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtats bön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtats bön samt växande antal inspelade vägledningar som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtats bön. Om du skulle önska boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det, då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information, också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ett podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.